Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. plushcare.com/weightloss.
Ja, ah, där är du.
Hej på dig.
Välkommen tillbaka in i verkligheten.
Ja, ah, tack.
Du har ju legat på soffan i några dagar.
Ja, i ja, men 2 dagar.
Men då får jag fråga bara. Mm. Varför blir du som en säl?
Säl.
Ja, men alltså det är som att så här, jag kan säga att jag är ju bäst när jag är sjuk, för att jag har också varit sjuk, men jag jobbar och jag står i och jag tar hand om vår dotter.
Men älskling,
tyst, när du är sjuk, du vet, du blir som en, du blir helt, du ska bara ligga i soffan och bara, åh, ge mig te, ge mig paracetamol. Och så du kan inte ens ta ut din disk från bordet.
Ja, men alltså, va?
Det är så här, du blir typ död.
Men det är, alltså, grejen är att jag tycker att jag är den tuffa i det här egentligen. Vi har ju haft samma skit. Mm. Men jag hör dig gnälla konstant.
Va?
I 2-3 veckor.
Vad menar du?
Ja, men det är det enda jag hör. Och du och så ska du bara ändå köra på. Som att du ska ha cred för det. Då är det så här, ja, men uppenbarligen har du ju energi och kan göra saker. Så varför ska jag tycka synd om dig? Och du tycker jag är så himla hård när jag liksom inte klappar dig på kinden. Och, men skillnaden mellan dig och mig, det är att när jag får någon skit, då blir det knallfall. Sen går det över fort som fan. Du, här sitter jag 2 dagar senare.
Ja, 4.
Nej.
Ja, men några dagar senare.
Ja, ett par dagar senare. Medan du fortfarande är i något här sjukstadie som du går och lallar i.
Ja, men jag håller mitt tempo. Så skillnaden är att jag aldrig går ner fan säger man?
Du kraschar inte.
Nej, jag kraschar liksom aldrig. Men du ligger och bara så här, du kan inte ens hämta, du står och ligger så här, älskling, kan du hämta en tablett till mig?
Du får inte feber. Jag får ju feber så fort.
Du får ju inte feber, för jag säger så här, ta tempen. Och så har du inte ens feber.
Men du somnade ju på 5 minuter i söndags kväll medan jag låg och skakade i sängen. Alltså. Nej, jag behöver inte ta tempen. Det sa min mamma också.
Känner man sig febrig så känner man sig febrig.
Ja,
så, exakt. Så i din familj är inte feber vad feber faktiskt är. Utan det är ett känslotillstånd.
Ja. Det är en upplevelse.
Ja, men jag köper det. Nej, men jag håller med. Din är mer, du tar smällen och sen kommer du på fötterna snabbt. Och jag är på halvfötter länge.
Väldigt länge.
Ja, uh-huh. Ja, just det. Ja, där sker det.
Så när det är dags att spela paddel så är du pigg som fan.
Nej, jag skulle spela denna vecka, men jag sa att jag var sjuk. Oh. Så att, men det säger ju inte att jag vill inte ha någon klapp på axeln direkt. Sådär.
Nej, okej. Okay. Okay. Det är du, svårt att missuppfatta det annars. Mm.
Vi är denna vecka sponsrade av Fondo, som är sparplattformen som erbjuder samma fonder som alla andra banker och nätmäklare. Men skillnaden är att kunderna, alltså vi som sparar, får tillbaka hela våran kickback. Alltså provisionen som de egentligen kan ta, det ger de till oss som sparar istället. Deras konton är gratis. Och kundernas kostnader, blir generellt lägre än hos de flesta andra banker och plattformar. Hur låter det?
Ja, men jag älskar fonder.
Ja. Ja, det vet jag ju.
Ja.
Det finns något, jag känner något band där, tror jag, efter de här veckorna som de har varit, ändå varit med oss. Liksom. Och nu, det är inte slut än, ska jag säga.
Nej.
De är fortfarande med oss. Och, men man får ju någon slags, det känns som ens lilla fondbebis. Alltså just att de erbjuder så fina tjänster.
Jag tycker de är väldigt genuina.
Mm. Varför det? På vilket sätt?
Men det känns öppet och ärligt. Deras tjänst drabbar inte oss småsparare.
Nej, och det är faktiskt den kanske den vanligaste frågan när vi har kört det här samarbetet. Då är det så här, men hur tjänar de pengarna? Och de kommer lansera så här premiumtjänster som de kommer ta betalt för. Som man kan välja att ha. Och det är via dem som de kommer tjäna pengar. Så att de liksom så här, de har ingen plattformsavgift. De ger tillbaka kickbacken så att de tar bort alla de här dyra mellanhänderna för att vi ska kunna spara så billigt som möjligt. Det är ju vackert. Det gör ju att vi kan liksom få ut mer av våra spardrömmar och köpa fonder till inköpspris.
Hur gör man då om man är lite nyfiken på Fondo?
Jo, jag tycker man laddar ner appen. Då kan man logga in med BankID. Det tar typ 3 minuter bara. Sen kan man överföra pengar med Swish. Eller så gör man det med vanlig banköverföring och sen handlar med sina favoritfonder. Smårare än så är det inte.
Men man ska alltid komma ihåg att det är en risk att investera fonder och värdepapper. Så att det värdet man köper för är inte säkert det är detsamma vid ett senare tillfälle. Lyssna på Sparmaka-podden. Det här är podden där vi snackar om vardagsekonomi och vi vill inspirera till ett långsiktigt sparande. Och ni får samtidigt följa vår resa mot ekonomisk frihet.
Den där ekonomiska friheten har aldrig känts mer långt borta.
Nej.
Än vad det är just nu. För att det har gått käpprätt åt helvete på börsen i år.
Jag vill ändå se det som en del av att det går trögare nu, men det kommer, kan vi fortsätta investera nu så kommer det ge oss en bra skjuts senare.
Det är rätt sätt att se på det, men det känns inte så kul här och nu.
Nej, och då ska vi verkligen tillägga att det är ju också desto svårare att investera på samma sätt som tidigare, för pengarna är inte lika mycket över på grund av inflationen.
Ja, jag tror du menar på att börsen gick ner. Det har ju inte, eller allting går väl hand i hand på något sätt. Så. Men ja, i och med inflation och
mindre i plånboken, mindre över till sparanden då. Det här är avsnitt 105 och vi går ju faktiskt in på vårt tredje år. Vårt tredje poddår.
Det här är ett lyssnarfrågeravsnitt.
Det är det.
Vi har begärt in frågor från er lyssnare. Och bejurit.
Bejurit.
Det är typ begärt. Så är inte det?
Jo, men det lät bara så hårt.
Ja.
Det lät inte
vi
så
ömsesidigt. Krävt.
Ja,
krävt in era frågor på Instagram.
Tvångsinlöst. Okej, kör.
Det är omöjligt att podda med det ibland.
Vad vill du säga då?
Att vi har fått in frågor, en jäkla massa. Och vi har valt ut ett antal som vi tror att vi kommer hinna med för att det inte ska bli svinlångt. Så att, jag tänker att vi rullar igång det här så får vi svara på så många som vi har tid med. Vill du börja dra någon fråga då?
Absolut. Alltså, jag tyckte det var roligt att bara plocka ganska snabbt frågor som vi skulle slänga med utan att fundera så himla mycket på dem. Så att,
ja, jag vet. Ibland har vi typ läst igenom dem och så här, men den här är bra och den här är bra.
Ja, och då hinner man ju verkligen fundera lite mer kring svaret. Så nu...
Vi twistar lite.
Ja, det är en supertwist här.
Ska du dra en nu eller?
Ja, visst, jag är på väg. Så här är Alexander. Han är så fascinerad av vår matbudget. Åh, tackar, tackar. Vad är er budget för en helghandling?
Alltså jag har så jävla ångest över våra matbudget så jag är inte fascinerad alls just nu.
Nej.
Men det beror väl på inflationen. Eller matpriserna som bara...
Ja,
men,
lite beteende också.
Ja, absolut. Men däremot, jag har blivit mer fascinerad nu igen för att vi har hittat bra lösningar på det.
Men Alexander här har ju koll, hör man ju. Han har koll på att vi månadshandlar. Och att vi då, när det behövs inför helgen, kompletterar
Just det.
Lite grann, för att helgmaten har vi ju inte köpt in och planerat för i månadshandlingen.
Nej,
så för... det kan vi ju behöva ta lite på uppstuds beroende på vad helgens plan är och vad vi är sugna på då.
Ja, typ så här, man ska ha vänner på middag eller man är bara sugen på att äta någonting. Så att lite frihet.
Eller om man åker iväg till mamma och pappa så behöver man inte handla alls.
Nej, just det.
Mm. Men budgeten, den är, jag tycker den är bra. För helt plötsligt så här, veckorna
ja.
Är vi ju enormt liksom petiga med och vi vrider och vänder på vad vi ska äta och det ska vara billiga maträtter, billiga, bra och
bra att frysa in
och bra att frysa in, det ska bli mycket av och det är liksom väldigt strukturerat och sen helt plötsligt inför helgen så är det som att det är lite kosläppe.
Ja, men jag kan inte riktigt hålla med.
Nej.
Fast på ett sätt är det så, men samtidigt har vi ju våra avstämningar varje månad där vi kollar igenom hur vi ligger till i budgeten.
Mm.
Och då har vi ändå så här, ja men nu har vi lagt så här mycket på mat. Så där får vi ändå någonstans någon slags så här indikation på hur vi ligger till.
Mm.
Men ja, det är ju inte så att, jag skulle säga det är aldrig så att vi bara, nej vi gör inte den här maten för den är för dyr på helgen. Det har ju aldrig hänt.
Nej men precis, utan det är ju lusten som styr. Mest sen är det någon inre kompass som ändå, alltså nu är vi så luttrade i hur vi månadshandlar och ja, snarare kanske sats ur balans nu för att priserna ändå.
Mm.
Men någonstans så har vi ju ett koncept där vi vet att det landar lite på samma månad för månad.
Ja.
Och, så det är ju inte så att vi går crazy bananas på helgen.
Nej, och det spelar inte så här. Jag känner, i och med att vi käkar så här lite godare mat på helgen så spelar det inte så jättestor roll om det är så här några polare på middag över eller alltså man behöver köpa lite extra.
Mm.
Alltså det för att du menar, det diffar inte så mycket.
Nej, nej men det jag skulle säga, nu har ju matbudgeten höjts naturligtvis.
Ja.
Och vi har liksom inte riktigt hittat exakt så tydlig nivå som vi hade tidigare. Det var liksom max 3000 och varenda krona över det var liksom ett misslyckande. Men nu kan det ju diffa allt ifrån 4000 och vi har varit uppe och snudda på 5000 vissa månader. Och där, jag tänker, när vi kör ju alltid en månadshandling och då landar vi oftast på, ja men nu skulle jag säga att vi landar på runt 2500.
För månad, du menar för den handlingen?
För den storhandlingen, månadshandlingen. Och sen vet vi ju att resterande blir för den här kompletteringen.
Mm.
Så runt 1500, 1500.
Mm.
Om man ska se tillbaka när vi hade 3000 budget, då var det ju, vi handlade mycket och då var det för 2000. Mm. Och sen hade vi 1000 kvar till helger och färskvaruhandling resten av månaden. Så 1000 spänn delat på, ja men säg, ja det vart ju ungefär 200-300 kronor per vecka som man kunde då köpa inför helgen och sådär.
Mm.
Om man ska räkna exakt liksom. Och nu skulle jag säga att nu har det ökat. Så uppemot 500 kronor per helg. Om man ska se till helghandlingen.
Ja, något sånt. Jag håller med dig. Då är det Kenny som undrar. Vilka är era största utgifter?
Mm. Just det. Den,
ja, det är ju boendet.
Ja, det är boendet. Absolut.
Och det är maten. Frågan. Vi skiljas inte från... Eller är det, har vi maten
som är störst?
Det ska ju sägas att i Sverige så är alltså medelsvensken så är boendet den största utgiften och sen maten näst störst.
Exakt.
Är det det för oss?
Ja, men jag skulle säga, alltså
säger
det beror ju helt på vad man bakar in i boende. För skulle vi räkna in då elkostnader och vatten och sop och du vet så här, och räntor, då är det utan tvekan, men även om man bara skulle se till själva bolånet så är det ju så är räntan högsta utgiften. Det är det.
Sen, ja, men, jag vet inte, älskling, för jag menar vi har ju vår lekpeng. Fast den kommer inte upp i det riktigt. För vi får ju räkna på oss två.
Nej, men den kommer inte upp i det.
Nej.
Lekpengen ligger ju på 4000 för båda.
Ja.
Och räntan, bara räntan kommer vi upp i
5,5
ungefär.
Ja.
Och ska man då addera typ säg elkostnader och så som ja, man ändå det. Får se, så, mm. så är det utan tvekan.
Sen, men då är ju mat och lekpeng.
Ja, jag skulle säga mat och lekpeng däremot kommer nog hamna på delad andra plats.
Just det.
Verkligen.
Ja.
Särskilt nu med tanke på att matbudgeten har höjts.
Ja, innan såg det nog annorlunda ut.
Innan hade vi högre lekpeng och lägre matbudget, så definitivt var lekpengen större. Och med lekpeng, för er som inte vet, så ger vi varandra en lekpeng och den innebär ju att vi får mer eller mindre göra vad fasen man vill själv.
Ja, nej, jag kollar lite här i budgeten nämligen och jag ser att det är de två. Sen har vi ju bilen då, men den kostar inte mer än liksom, jag tror inte vi betalar för mer än typ 2000 spänn i månaden för liksom diesel och trängselskatt och försäkring och sådär.
Så precis. Ja, men vi hugger nästa fråga.
Ja.
Hur tänker ni med kostnader för barns aktiviteter? Det här är ju en spännande fråga tycker ju jag.
Ja, men det är spännande. Framförallt för att vi har inte kommit hit ännu.
Nej, alltså, ja, men det är det jag
tänker. Vår dotter är 2. Det finns inte jättemycket aktiviteter.
Ja, men hon går på sin skola.
Ja, absolut. Och hon är på Leos lekland någon gång. Hon har varit en gång. Ja, men det är sånt man får räkna in då.
Ja,
för våran del. Men
absolut. Jag tänker...
Men simskolan tycker jag det är en jättebra idé.
Ska Busan få en egen lekpeng? Är det det vi sitter här och börjar fundera på?
Det får vi se.
Ja, men jag satt här om dagen och tänkte på Alfons Åbergs kulturhus. Vad roligt. Och då kostar det ju lite inträde.
Mm, vilken pott går det på?
Precis. Mm. Nej, men,
jo, men alltså, någon slags lekpeng kommer hon ju få. Vi kommer ju behöva budgetera för sådana grejer.
Ja, och hittills har det kanske... Eller, jag tänker att vi har redan lite budgeterat för det. För att vi sätter ju över liksom en 500-lapp utöver barnbidraget och hennes sparande och sådär. Mm. För att... Ja, men det omfattar ju så himla mycket allt ifrån att... Ja, men det är främst liksom saker hon behöver.
Ja.
Och det har liksom inte riktigt... kvalat in på budgeten att det är aktiviteter som ska betalas så. Mm. Men börjar bli. Så att,
men jag tänker så här, frågan är ju ganska generellt ställd.
Mm.
Och inte till vår dotter, utan hur man tänker liksom kring generellt kring barns aktiviteter. Jag tänker så här, det finns ju säkert många som lyssnar som har 2-3 barn som säger, men hur ska vi göra? Alltså, du vet, det blir ju svin mycket pengar.
Ja, men också...
Du vet, du har kanske... något barn som ska liksom spela fotboll och rida och sen har du liksom pianolektioner och någon som vill gå på innebandy.
Men jag tänker också
det är många tusenlappar. Liksom.
Det är många tusenlappar och jag tänker även att det kostar väldigt olika.
Mm.
Alltså sporter och aktiviteter kan ju skilja sig väldigt mycket åt. Och även typ så här, vad behövs för utrustning till aktiviteten och sådär.
Ja.
Jag tänker så här, det finns ju en rättvishet i den frågan också, hur man ska tänka.
Alltså jag har en rolig grej bara.
Mm-hmm.
Det är min kollega, hans dotter.
Mm-hmm.
Hon går på så här ridskola.
Ja.
Så när hon började på ridskola så var det ganska hyfsat billigt tyckte de.
Mm.
Så här, men det här var ju bra pris liksom.
Ja.
Och så tyckte hon att det var svinkul såklart. Och så du vet, det kommer på, han berättade så här, det kommer på så här extra avgifter hela tiden.
Mm-hmm. Vad då för avgifter?
Nej men det fan vet jag.
Alltså, okay. Vad då för avgifter?
Hästavgift. Hästavgift, sadelavgift. Och så har vi mankavgift. Finns det mank på en häst?
Ja, mankhöjden väl.
Varför lägger man manken till? Ja, skitsamma. Har du något? Ja, skitsamma. Men då liksom började han sa, vad fan är det? Det blir svindyrt nu. Alltså helt plötsligt blir det liksom flera tusen i månaden.
Mm-hmm.
Och sen så fick han hem en faktura på, jag tror det var på 600 spänn. Som det stod någonting, jag kommer inte ihåg vad det var. Jag kan inte sånt här.
Nej.
Nej, men han sa, den var på 600 spänn. Och så han tänkte bara, fan, ännu en till som var liksom så här, som han inte hade koll på.
Mm.
Men så typ var han inne på deras Facebookgrupp. Och så stod det, så var det någon som hade skrivit så här, men den här fakturan som har kommit. Och så hade de svarat bara, men den är frivillig.
Mm-hmm.
Och han blev så här, fan, så här ringde sin fru då och så hon hade hunnit betala den.
Mm-hmm.
Men han var så här, får man verkligen skicka ut fakturor som är frivilliga?
Mm-hmm.
Att betala, ska man inte säga, ska det inte stå på fakturan typ så här, det här är ju frivillig.
Nej men jag tror, kan det inte vara, nu kanske jag missminner mig, men är det inte så här, vid en bokning, typ så här, säg bilbesiktning,
ja.
Så kan det skickas ut. och så ett förslag på den här tiden kommer att besiktiga din bil.
Men inte det typ offert?
Ja, men det ser, jag tycker verkligen det ser ut som en faktura, vill jag minnas. Och så bara så här, ska jag betala den här? Och så bara,
står det så här bankier och sånt?
Ja.
OCR.
Ja, det, jag minns men, inte. Men
jag menar så här, blir inte en faktura betald så måste väl den krediteras.
Mm. Ja, sidospår.
Ja, skitsamma.
Lurig faktura. Ja,
det var riktigt lurig.
På tal om barns aktiviteter. Ja. Ja.
Nej, men, jag tycker i alla fall, nu kan du få prata.
Mm-hmm. Tack. Man får ju i alla fall, jag tänker så här, barns aktiviteter, man får ju hitta en nivå utifrån vad intresset för aktiviteten är och också utifrån ekonomin, vad som är rimlig.
Ja.
För man, precis som du säger, alltså, man får ju räkna med att det kanske blir långsiktigt. Så det här, mm, kanske blir en aktivitet som mitt barn älskar. Mm. Och liksom att tänka över att det är en kostnad som vi kan stå för över tid i sådana fall.
Mm.
Det vore ju vettetråkigt om man introducerar liksom hästridning och så upptäcker man att det här passar ju inte i våran budget, så att verkligen tänka till,
ja,
kring det. Och även, alltså, jag tänker nu, vi är mitt uppe i liksom att bygga våran familj och att på samma sätt som med sparande,
mm,
att så här, det är ju lätt att tänka att så här, det här kan vi spara till vårt barn. Men vad kan vi hålla det rättvist om, mm, vi får 2, 3, 4
Ja, just det.
5 barn.
Den är jättebra.
Ja, så jag tänker, ja, men tänka lite långsiktigt, budgetera in det, hitta en nivå som funkar för familjens ekonomi.
Ja, det är jobbigt om man har en son liksom som rider och så får man en till son sen som också vill rida.
Mm.
Men spännande, men det har vi inte, vi har inte råd att du rider liksom. Mm. Det är lite.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Mm. Det är lite taskigt.
Ja. Jag tänker också mängden aktiviteter.
Ja, det får ju snart, alltså det får ju större, det vet jag när jag var liten.
Ja.
Det var så här, du kan hålla på med allt. Jag var ju sån där riktig vill hålla på med alla bollsporter liksom.
Ja, just det.
Men det var också så här, du kanske ska välja någonting.
Ja.
Eller så här, två.
Ja, men prova i olika omgångar om man nu liksom vill hitta, men det kan ju bli väldigt dyrt under en period om man ska prova jättemycket samtidigt.
Mm.
Sen tänker jag så här, det finns ju så mycket prova på liksom.
Mm. Ja, ja, men gud. Ja.
Så. Men,
men jag tänker bara så här i budgeten, mm, att man verkligen, det ska ligga en post som allt annat.
Ja.
Att så här, vart, ja, men, om vi skjuter in det här, börjar min dotter göra det här,
mm,
då kommer det tas pengar från. Alltså då ja, men vi liksom, det måste vara tydligt så här, vad är det vi väljer bort här,
annars,
i budgeten då?
Precis, för annars så blir det ju, annars kommer det ju bli som en oförutsägbar utgift och även typ bryta ner. Oftast kanske man inte betalar då månadsvis eller hur man nu har upplagt sin ekonomi. För vår del så kör vi ju allt som möjligt, mycket som möjligt månadsvis för att vi ska, ja, kunna ha koll på alla utgifter. Mm. Även om det är godast ibland att bara betala av den där, mm, försäkringen för hela året. Liksom.
Mm. Ja, men det gillar vi. Mm.
Ja, så vi tar det månadsvis. Men att hitta ett system där de här utgifterna också betalas den terminsvis, ja, men då kanske man får bryta ner den kostnaden så att man sparar 100 spänn i månaden för den och sätta av det så att man hela tiden ger fas för så att det inte blir liksom mycket den månaden, så den månaden belastas mycket.
Nej, men precis. Och jag tänker att tills vår dotter ska liksom börja med någon aktivitet,
mm,
vi har ju varenda krona har ju vi liksom stenkoll på som kommer in, går till olika potter, sparanden, mm, och utgifter och sådär. Men när hon väl så här säger att pappa, jag vill börja med ridning.
Mm.
Då kommer vi behöva ta den kostnaden. Och så, och som jag sa, vi kommer behöva lägga in den någonstans, mm, i våran budget för, mm, att dra av, för att vi måste ta beslut. då. Vart ska de här pengarna dras ifrån?
Mm.
Ska vi dra ner på det här eller ska vi... Sådär.
Precis, och jag tänker nu går hon i simskola. Nu skulle vi kunna... Nu har det varit en ganska liten summa. Mm. Men det här är någonting jag tänker mig att det är ungefär den här nivån som hennes aktivitet kommer kosta just nu och ett år framåt kanske. Mm. Och då skulle det vara ganska enkelt för oss att bryta ner det månadsvis och så tar vi med det i budgeten att det är det här vi behöver tänka in varje månad för ett år liksom.
Precis.
Så blir den, så mår ekonomin mycket bättre.
Erik frågar, siktar ni aldrig på utdelningar, att leva på dessa?
Jag hade ju det lite mer i min strategi tidigare.
Mm.
Jag vet inte, hade du det också?
Nej.
Nej, du hade inte det. Nej, men jag kunde sålla helt klart desto mer. Och det kunde det, inte helt avgörande, men det var en ganska tung faktor som gjorde att jag kanske, om jag stod inför ett val...
Ja.
Mellan två bolag, så var helt klart direktavkastningen var helt klart avgörande i det fallet, om jag stod liksom.
Det kunde jag verkligen ihåg.
Mm.
Att du verkligen var så här, du var förespråkare.
Och jag behöll också vissa bolag eller aktier som jag var väldigt nöjd med just för direktavkastningen. Jag hade liksom, det var ju särskilt en aktie som jag behöll och var supernöjd med, och det fanns liksom ingen tillväxt potential i den, utan den bara låg och lullade.
Var det Kallebäck?
Ja.
Vad heter den?
Property.
Ja. Ja, du sålde dem.
Ja, jag sålde dem.
Vad hade de för det? Direktavkastning.
Men du vet att inte jag kommer ihåg sådana siffror.
Men det var högt i alla fall.
Ja, det var riktigt högt. Då var det i alla fall.
Jo, men jag kan tänka mig att köra mer utdelningar när vi har byggt upp ett större kapital. Typ kanske till så här, när vi är ekonomiskt fria och ska liksom börja plocka ut.
Mm.
Det känns, för nu är det ju mer så här, nu tror vi att vi kan hitta fina tillväxtbolag och, som kan växa mer än till exempel vad utdelningar.
Mm.
Det är såklart att alternativet hade ju varit att man liksom hittar något mellanläge.
Mm.
Så här, ja, men de växer ändå okej och ger utdelning. Liksom. Mm.
Ja, jag tänker det som jag kan tycka blir en stor skillnad sig då i det läget när vi är ekonomiskt fri och vi faktiskt ska börja plocka ut. Nu är det liksom bara trycka in. Så nu skulle det ju vara så märkligt att sälja av, även om det har blivit liksom då en tillväxt och en avkastning. Det som blir på ett annat sätt med direktavkastning, det är ju att man faktiskt får en utdelning vid en viss tidpunkt.
Just det.
Och jag kan ju välja då aktivt att återinvestera eller att plocka ut den delen utan att det faktiskt...
Mm.
Alltså jag har ju kvar samma värde i det som jag har satt in liksom.
Just det.
Samma investering är kvar i bolaget.
Mm.
Utan, ja. Så det kan jag tycka blir ändå en skillnad som man kanske ska ta ställning till lite senare igen.
Ja. Ja, men absolut. Jag tror jag har typ så här en DA på direkt, det jag säger DA, direkt avkastning på.
Cool.
Tack. Nej, men på mellan 1-2% ungefär i min portfölj. Och det är ganska lite. Det är ganska lågt.
Mm.
Så man hade velat ligga runt 4% någonting. Så svar på frågan. Just nu så siktar vi inte på utdelningar.
Nej.
Utan vi siktar snarare på tillväxt.
Precis.
Och eventuellt framöver.
Skulle kunna vara aktuellt att fundera på det, ja. Mm. Här kommer Malin med en fråga som undrar om inflationen gjort att ni lagt mer eller mindre på något i era budgetkategorier. Det har vi varit inne lite på.
Mm.
Och helt klart så har ju matbudgeten påverkats. Och samtidigt så, jag vet inte om jag har levt lite i förnekelsetillstånd med att jag har liksom velat också tro att det handlar om vårt beteende. Att vi inte har haft kanske riktigt lika mycket ork och energi att vara så strikta i våra månadshandling som vi har varit tidigare.
Mm. Ja, du har varit med där, ja.
Ja, men jag har ju haft mina funderingar. Jag har ju varit lite hårdare med att alltså, ska vi verkligen höja matbudgeten just nu? Är det verkligen, är det för att vi själva kan påverka det mer? Eller är det faktiskt prisökningarna?
Ja.
Nu har vi landat mycket i att det såklart är prisökningarna. Och det stämde ju ganska bra om man ser på procentuella höjningarna på matvaror.
Ja.
jämfört med våra...
Det stämde väldigt bra. När vi
det stämde väldigt bra. Och framförallt så fick vi väldigt mycket på pappret att när vi förändrade vårt sätt att vilka matvaror vi testade. Vi har ju valt att handla mer, ännu mer vegetariskt.
Mm. Mm.
Och det helt plötsligt gjorde ju jätteskillnad på månadshandlingen.
Ja, ja då var så vi typ tillbaka.
Ja, men
på
visst.
På de här 2000 månadshandlingarna.
Ja, och så det tyckte jag var liksom lite upptäckter. Och väldigt skönt att så här, ja, men man behöver inte sugas med i den här prisökningen i mat. Man kan fortfarande liksom ha lite makt över hur eller vad vi handlar. För att det skiljer sig i butiken såklart också.
Jo, det hade vi gjort. Men hade vi gjort en justering innan så hade ju våra matbudget blivit ännu billigare.
Ja, men absolut. Men för att ändå liksom behålla... För att behålla då och inte göra de här förändringarna som Malin undrar efter.
Mm.
Så ja, matbudgeten har absolut ökat samtidigt som vi hittat lite mer tillbaka också. Mm.
Ja.
Sen åker vi ju inte jättemycket bil. Det är lite...
Men lite... Alltså, det är klart som fan att den bränslekostnaden har ökat liksom.
Ja, men det har den ju såklart. För vi tankar ju. Men vi är ju inte daglig användare av bil.
Nej, vi tankar kanske en, två gånger i månaden.
Ja, två gånger så faller det ju sig. Då kanske det har fallit sig och så blir det ännu mindre nästa månad. För att två tankningar hamnar på en och samma månad.
Ja, precis.
Det är klart att det har blivit dyrare.
Mm.
Så är det ju, absolut.
Verkligen.
Sen är det ju melen. Vi var ju nyinflyttade i huset. Ja. Så vi gjorde ju en väldigt stor förändring.
Mm.
I våran boendesituation i samband med att elkostnaderna ökade.
Mm.
Så där tycker jag det är svårt att säga hur... För det var ju en post som var tvungen... Den hade ju förändrats oavsett hur...
Från när borde lägenhet menar du?
Ja.
Ja, ja det är klart.
Herregud. Oavsett hur...
Ja, vi har ett större hus och egen panna och sådär. Liksom vi har luftvärme istället för fjärrvärme som är i lägenheten.
Mm. Kommer du ihåg hur mycket det var räkningen låg på?
Ja, men,
jag tror den låg på...
200 kanske.
Precis, 200-250 kanske.
Vintertid.
Ja.
Jag vet inte.
Men något sånt. Ja, men det var ju absolut inte över 300-400 kronor.
Men jag kan kolla här.
Ja, spännande.
2020 så bodde vi där ju.
Ja.
180, 165, 174, 178. Nej, sommar.
Uh-huh.
November 465, december 239.
Wow.
Så tar vi januari 2021 så hade vi 251. Ja.
Ja, uh-huh. det är ju...
Mars 227.
Och nu ligger vi på, jag tror denna månaden i november uppskattas priset bli runt 400 kronor.
Mm.
Och det är så här, wow, billigt ändå.
Det är ju svinbilligt.
Ja.
För nu, alltså, det är ju det jag tänkte säga det att alltså, vi kommer nog inte ha jätteproblem med elpriser.
Nej.
Både för att så här, vi är lite sjuka nu med att så här, hur vi kör ju en app där vi liksom kan välja lite när vi vill typ köra diskmaskin och tvätt och såna här grejer.
Mm.
Vi tycker det är roligt. Sen, alltså det kommer ju bli, det kommer ju såklart bli dyrare för oss i vinter. Så är det ju.
Mm.
Men vi har ett tätt hus. Ett nybyggt hus. De är ju täta. Det här huset vi har köpt är mycket mer energisnålt än många andra nya hus man bygger.
Mm.
Typ alla. Det var typ det tätaste och mest energisnåla vi kunde hitta när vi kollade.
Mm.
Och plus att vi har en värmepump som har ett smart system som kör extra när det är billigt.
Mm.
Alltså, det är ganska, och plus när vi gör allt det här, bakar vi ihop allt det här, så blir ju det att vi inte påverkas.
Nej men verkligen. Jag tänker ändå att så här, våran budget för elen har ju såklart, jag vill ändå se det som att den har ju såklart ökat. Men sen om det beror på, det hade ju varit billigare såklart om inte det hade varit så höga elkostnader, inflationen.
Mm.
Och då, men samtidigt så är den ju klart högre än vad våran budget har avsatt tidigare.
Gud, det kan vi inte undkomma liksom.
Nej.
Så är det ju. Men annars, jag menar, vi shoppar ju väldigt lite, extremt lite.
Mm.
Och räntan har vi ju som sagt bundit, som jag sagt tidigare.
Mm.
Visst,
jag skulle säga att det ändå är, det är ungefär det som i våran budget som så för många andra, tänker jag. Men att det är ganska ganska små förändringar ändå i det stora hela. Vilket är skönt.
Verkligen. Du, jag går vidare här. Det här tycker jag är en jäkligt intressant fråga. Kan man räkna på mellanskillnaden på sina lån och värde på huset som en del av sin förmögenhet?
Vänta lite.
Undrar Eddie.
En gång till.
Ja, nu blir du lite förvirrad.
Nu blir jag lite förvirrad.
Kan man räkna på mellanskillnaden mellan sitt lån och värdet på huset? Kan man räkna det som sin förmögenhet?
Oj, det här är jättebra fråga.
Ja, så ska vi bara definiera här först. Förmögenhet. Vad är förmögenhet?
En förmögenhet, om man ska liksom...
Ja, definition.
Definitionen. Ja. Det är ju de tillgångarna man har. Mm. Bortsett, om man tar bort då skulderna som finns.
Mm. Ja.
Och vad som blir kvar av det.
Precis.
Det blir ens förmögenhet.
Ja, och man kan säga att en tillgång är ju huset.
Mm.
Ens bil har ju ett värde, så det blir en slags tillgång.
Mm.
Hur blir det med om man har eget företag? Är det en tillgång? Det måste det väl vara.
Är det ett värde som du kan sälja?
Ja, skitsamma. Ja. Det är inte alla, de flesta har inte företag, ja. Så skit i det.
Nej, men en del har ju bilån. Och,
ja. Så,
därför kan man ju verkligen räkna på...
Så alla tillgångar minus skulderna. Men typ så här tvn då, egentligen ska man ju räkna med det då.
Mm.
Ja.
Ja, precis.
Så frågan är då...
Om du bara skulle sälja... Jag tänker också när man försäkrar sitt hem,
ja,
så får man ju frågan hur stort värde.
Ja,
så får man liksom uppskatta ungefär vad alla ens prylar...
Just det, är det drulleförsäkringen där som bara...
Ja, kanske.
Eller,
och då tänker jag så här, skulle jag verkligen sälja av varenda pryl som jag äger?
Mm.
Vad skulle jag få då? Och sen, om jag då har lånat av... farsan eller polan och den ska få tillbaka sina pengar.
Ja, just det.
Vad blir faktiskt kvar? Vad har jag på fickan då?
Ja. Så Eddys fråga här, det är om man kan räkna på mellanskillnaden. På, alltså säg att vi har då, vi planerar nu, vi har 3 miljoner i lån på vårt hus och huset är värt 6 miljoner.
Mm.
Vad är diffen däremellan, Isling? Du som kan matte.
3 miljoner.
Jajamän.
Yes.
Kan man räkna då 3 miljoner som sin förmögenhet?
Alltså, jag tänker spontant ja.
Mm.
Det är klart att det blir lite så här, ja, det värdet kan ju förändras och det är ju liksom...
Men för avbryta? Eller vill du fortsätta?
Nej, du kan säga.
Nej, men jag tänker att det är ju exakt samma sak som typ för en tv.
Ja, men allt.
För en bil.
Men för börsen. Värdet på börsen.
Ja, eller nästan. Börsen är ju så här... Du har den aktien. Säljer du den nu så vet du att du får det här priset.
Ja, men det är ju samma sak. Står jag här med en bilhandlare som säger du får det här.
Jo, men huset är ju, det är snarare ett värde du har fått. En värdering. Det är inte säkert att någon köper den för det.
Nej, men det säger väl bilförsäljaren också kanske. Jag vet inte. Men ja, den processen att sälja och vad faktiska slutpriset blir. Den blir ju lite längre. Den processen såklart.
Ja, nej, men det är ju, jag gillar frågan jättemycket för att eftersom huset måste vi måste ju räkna med huset i vår förmögenhet på något sätt.
Mm.
Vi har ju plöjt ner ganska mycket pengar liksom.
Mm. Ja, men och det min kusin ställde faktiskt typ exakt samma fråga.
Okay.
Om vi räknade med pengarna i huset som en del av att vi... Ja, men en del av vårt mål var den summa vi behöver för ekonomisk frihet.
Okej. Okay. Mm. Okej. Okay. Alltså det är väl lagt
alltså
in.
Alltså om den förmögenheten vi har i huset, om den är en del av... Det är ju, jag tänker det är exakt samma fråga.
Ja. Just det. Okej, okay, så att i det här fallet då, med 3 miljoner i lån och värde på 3, då skulle det vara att vi har 3 miljoner, att man räknar det.
Precis, att man ändå tar höjd för att man har,
har
pengar låsta i... Nej, det har vi inte gjort.
Nej.
Men jag tänker att det inte betyder att de pengarna inte finns. Precis som frågan handlar om.
Mm.
Utan det finns ett värde, man har en tillgång. Mm. Sen så är ju det värdet i konstant förändring.
Ja.
Och jag tänker på samma sätt som en bil. Så att, och det räknar vi ju ändå med när vi räknar på vår förmögenhet.
Mm.
Sen kan vår förmögenhet, med andra ord, också förändras.
Ja. Ja,
om vi gör, om vi i stunden gör ett dåligt eller ett bra, en bra försäljning. Det faktiska värdet och vår faktiska förmögenhet är ju när vi har sålt av.
Precis.
Vi behöver ju ha sålt av allting för att veta exakt det.
Jag tycker verkligen att har man inte räknat ut sin förmögenhet så borde man göra det.
Mm.
För ligger man på minus så är det inte bra.
Det är inte bra.
Är det inte. Så,
då mår inte ekonomin bra.
Nej. Så räkna på allting man, alla tillgångar man har och så tar man bort skulderna så ser man vart man, man ligger plus eller minus.
Mm.
Har du en till fråga?
Okej, jag har en sista fråga här.
Mm. Ja, vi hinner inte med samma.
Nej, men jag tycker den här är svinintressant och rolig att diskutera.
Yes.
Och den handlar om att om man har, i detta fallet, ärvt är frågan.
Mm.
100 000 kronor eller om man ärver 1 miljon.
Ja.
Hur vi hade placerat.
Mm.
Om det hade varit några skillnader i om vi då hade 100 000 att ta ställning till eller 1 miljon.
Just det. Spontant så hade jag placerat på, alltså så här tråkigt, diversifiering. Liksom.
Mm. Mm. Om det är 100 000 pratar du om nu eller?
1 miljon.
1 miljon.
Eller båda.
Båda.
Ja, men jag hade inte diversifierat på samma sätt. Men 1 miljon spontant, då hade jag nog, säg att vi skulle få 1 miljon här nu liksom, till vår pott här.
Mm.
Då hade jag nog sett att vi investerade i någon fastighet som vi har pratat om länge att vi skulle vilja göra. Och alltså en del av de här miljonerna investerar i en fastighet och resten in liksom i vår investeringsstrategi på börsen. De två grejerna tror jag, men 100 000, alltså det är mycket pengar i sig, men inte så mycket pengar att du kan investera i en fastighet kanske. Eller det beror på vad fastigheten kostar. Så det är klart att du kan investera i en fastighet för 100 000. Det är, nu snackar jag skit, det finns massa fastigheter man kan investera i. Men jag hade inte gjort det för 100 000.
Nej.
Jag hade snarare lagt in dem rätt in i min investerings, eller min aktieportfölj.
Mm.
Du då?
Nej, men jag hade tänkt detsamma kring 100 000. Det är såklart mycket pengar, men jag hade, med 1 miljon så hade jag sett riskspridningen på ännu fler sätt. Alltså som du är inne på, liksom fastigheter, alltså utanför börsen och några helt andra placeringar. 1 miljon kanske inte ändå är, blir tillräckligt mycket för att jag ska börja väga in att betala av vårt bolån.
Mm.
För det tänker jag också så här, beroende på, det är lite prioning liksom, hur bred riskspridningen ändå kan tänkas vara. Är det 100 000, ja men då får de nog hålla sig inom börsen och risksprida där på olika sätt.
Mm.
Är det en, säg 1 miljon då i detta fallet, så blir riskspridningen något bredare. Skulle vi vara uppe på säg 10 miljoner, ja men då hade jag även tagit in vårt hus som en del att placera dem och sänka och betala av bolånet till exempel. Men den stod ganska långt bort för att det inte heller skulle ge den största avkastningen ganska långt. Det finns många andra alternativ före det. Så,
just det.
Så att jag tänker 1 miljon, ja men det är en bra, det är en riktigt bra
ja,
peng såklart. Och jag hade verkligen hittat på någonting lite roligare projekt än till exempel börsen eller någonting som bara får liksom rulla på. Som en fastighet som vi då tycker är spännande.
Mm.
Men det skulle också kräva lite mer aktivt arbete. Oh, men ja. Det skulle helt klart vara ett sätt att placera pengarna.
Mm. Ja, bra svar, älskling.
Du, jag tänker att vi ska runda av. Det är alltid så himla roligt med lyssnarfrågor.
Ja.
För att det blir så...
ja, det är kul alltså.
Lite högt och lågt och brett spann med vad vi snackar om. Jag tycker det är skitkul. Och det kommer alltid in så himla roliga frågor.
Ja, nu ska jag åka och spendera pengar på vår bil.
Mm.
Bilbesiktning, ta en kvart, kostar 5 miljoner. Känns det som när man åker därifrån.
Du vet inte vad du ska betala. Jag har inte betalat heller, så du får betala.
Ja, ah, vad härligt.
Ja.
Tack så hjärtligt för att ni valde att lyssna på oss den här veckan. Kom ihåg att vi heter Sparmakarna på Instagram och följ oss där. Och skriv gärna till oss på sparmakarna@gmail.com om ni, det är något ni vill att vi ska veta eller om ni har några häftiga ämnen ni vill att vi snackar om. Så hörs vi nästa vecka. Ta hand om er.
Puss och kram, hej då!
Thank you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.